Det är kort sagt obegripliga mängder vatten i rörelse i Bay of Fundy. Ungefär 160 miljarder ton vatten flödar in och ut ur viken varje dag. Det är mer än alla världens floder tillsammans.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psykotikki. Salto quântico, salto quântico, salto quântico.
Quantum sprung. Salto quântico. Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Tidvatten är ju inte en grej här hos oss. Tidvattnet bidrar bara med några centimeter plus och minus här i mina hemmavatten, Finska viken. Havsvattenståndets pendlingar dikteras nästan helt av vindarna och lufttrycket. Så hos oss lär det aldrig bli aktuellt med någon tidvattenkraft. Vattnets strömningar in och ut ur Östersjöns vikar är för oregelbundna för att vi ska kunna tygla det för kraftproduktion. Men det här betyder inte att vi inte kan snacka om saken, och det ska vi faktiskt göra i det här avsnittet av Kvanthopp. Det har beräknats att havsenergin i alla former, tidvatten, vågor, strömmar, teoretiskt skulle kunna ge mellan 45 000 och 130 000 terawattimmar per år. Det är ungefär dubbelt dagens globala elförbrukning. Tidvattnet har dessutom en fördel som solen och vinden saknar. Molnen kan täcka solen och vinden kan sluta blåsa och gör det ofta. Men tidvattnet är fullständigt förutsägbart. Månen tar aldrig semester. Så varför utnyttjar vi inte det här då? År 2020 stod tidvatten och vågkraft för ungefär 0,2% av all förnybar elproduktion. Vad beror den här ynkliga siffran på? Vilka är utmaningarna? Finns det några nackdelar för miljön? Ja, hur fungerar tidvattnet överhuvudtaget? Bland annat det här ska vi titta närmare på i veckans Kvanthopp. Välkommen med, mitt namn är Markus Rosenlund. Inte minst så här års när vinterstormarna rasar händer det att vattenståndet stiger rejält. Inte minst här i Finska viken när vinden trycker på västerifrån. Då pressas vattenmassorna in i den relativt grunda Finska viken och sedan kan vi som bor här längs kusten få det vått om fötterna. I Finska vikens östra ände kan vattenståndet nå ända upp till ett par meter över medelvatten när vindarna riktigt trycker på som allra hårdast. Fredrikshamn innehar rekordet med plus 197 centimeter den 9 januari 2005 i samband med stormen Gudrun. Samma dag nådde Helsingfors cirka plus 170 centimeter. Men sen kan vi ju också uppleva extremt lågt vattenstånd. Hela Östersjön, men framförallt Finska vikens långsmala bassäng, är ju i praktiken lite som en enorm barometer som reagerar på det rådande lufttrycket. Eller tänk på den som en tandkrämstub. När ett starkt högtryck klämmer på den, då pressas innehållet ut. I extrema fall har Finska viken mätt rekordlåga minus 120 till minus 130 centimeter under medelnivån. Men som en mer vardagsnära tumregel, ett högtryck på 1040 hektopascal, ganska typiskt juliväder med andra ord, sänker havsvattennivån i Finska viken med sisådär 40 centimeter. Som sagt så är vattnets rörelser fram och tillbaka i Finska viken och Östersjön överlag på tok för oregelbundna och svåra att förutspå. Så det har aldrig varit snack om några undervattensturbiner till exempel på havsbotten utanför Hangö som fångar upp energin från det in- och utflödande havsvattnet. Men på Kanadas ostkust till exempel, där är läget ett helt annat. Ta nu Bay of Fundy, den 150 kilometer långa viken som skiljer åt Nova Scotia och New Brunswick. Bay of Fundy har alltså världens största uppmätta tidvattenskillnader, som mest uppemot 17 meter. Det är kort sagt obegripliga mängder vatten i rörelse i Bay of Fundy. Ungefär 160 miljarder ton vatten flödar in och ut ur viken varje dag. Det är mer än alla världens floder tillsammans. Det är spännande att föreställa sig att till exempel Ingå skärgård, där jag tillbringar somrarna, plötsligt skulle få ett tidvatten som i Bay of Fundy. Jag försöker föreställa mig Barösund, men någon har skruvat ner havet med 10-15 meter på 6 timmar. Det skulle ju se helt absurt ut. Hela Barösunds skärgård skulle ju mer eller mindre bli torra land när lågvatten råder. Hällar och undervattensryggar som idag bara är anonyma kurvor på sjökortet skulle resa sig som låga murar på fjärdarna och genvägarna mellan holmarna blir plötsligt promenerbara pass. Smala sund som i normala fall är trygga leder där solen glittrar på vågorna skulle förvandlas till raviner av sten och tång med en liten våtränna i mitten.
In mot Barösund, jag steven vänder.
Geologiskt sett skulle det se ut som 2-3 tusen års landhöjning på en halv dag. Nå jo, lyckligtvis så var det här bara en tankelek. Men låt oss gå till källan med det hela, med tidvattnet. Det är märkligt att tänka sig hur avlägsen månen är. Uppemot 400 000 kilometer från jorden ligger vår kära måne. Ändå drar och rycker den där bleka stenen där uppe i hela vårt världshav som en tyst bogserbåt. Solen bidrar ju förstås också till tidvattnet, men månen drar det klart tyngre lasset, trots att solen är enormt mycket större och tyngre. Månen står för ungefär 2/3 av den tyngdkraft som håller tidvattnet flödande. Det är en maskin som inte behöver smörjolja, ingen startnyckel, inget underhåll. Den har dunkat på i miljarder år. Helt förutsägbart. Helt orubbligt. Men i själva verket är tidvattnet också någonting annat än en maskin. Det är en broms. Månen är en bromskloss som saktar in hela planeten, jorden. Och så här funkar det alltså. Månen drar upp 2 bulor i världshavet. En på sidan som vetter mot månen och en på den motsatta sidan av jorden. Men eftersom jorden roterar relativt snabbt och månen rör sig relativt långsamt i sin bana, så hänger den här tidvattenbulan inte exakt under månen. Månen släpar alltså lite efter tidvattnet. Bulan pekar lite framför månen i rotationsriktningen, med andra ord. Och när den här vattenmassan pekar lite framför månen, då börjar någonting märkligt hända. Bulan drar i månen, ungefär som när din hund drar i kopplet och får dig att gå lite fortare än du egentligen vill gå. I den här jämförelsen är tidvattenbulan alltså hunden och månen är du, som får en liten knuff framåt i sin bana. Den får energi av tidvattens hunden. Men se, Newton, han tillåter inga gratis luncher. Energin som månen får av tidvattnet måste komma någonstans ifrån. Och det enda lager av energi som står till buds är jordens rotationsenergi. Så varje tidvattencykel, varje gång havet stiger upp och sjunker ner, tar tidvattnet en pytteliten del av den energi som håller planeten snurrande. Följden är alltså att jorden roterar långsammare och långsammare. Vi märker det inte från dag till dag eller ens från år till år, men med känsliga instrument går det att se att dygnet blir längre. Inte mycket, bara ungefär 1,5 millisekund per sekel. Men över geologisk tid syns det. För 400 miljoner år sedan, under devonperioden, när fiskarna var jordens härskare, då var ett dygn ungefär 22 timmar. Året hade då 400 dagar. Under dinosauriernas tid hade dygnet 23 timmar. Och nu är vi ju uppe i 24. Och dygnet fortsätter sakta bli längre. Och månen då? Jo, den rör sig sakta bort från jorden. Eftersom tidvattens bulan rycker i kopplet får månen energi, vilket tvingar den upp i en högre bana. Omkring 4 cm per år glider månen längre ut i mörkret. Långsamt nog för att ingen ska märka det, men snabbt nog för att vi ska kunna mäta det med laserreflektorerna som Apollo-astronauterna lämnade kvar på månytan. Så tidvattnet är inte bara någonting som händer vid strandkanten. Det är ett av de stora flödena i solsystemets energibokföring. En långsam överföring av rotationsenergi från jorden till månen. En process som har pågått i miljarder år och kommer att fortsätta så länge havet finns och jorden snurrar. Och ibland lyckas vi människor låna en liten del av all den här energin. Det är ingenting nytt det här. Det här försökte man faktiskt göra redan för över 1000 år sedan. Redan på 600- och 700-talet byggde människor tidvattenkvarnar längs Europas kuster. De var ofta små, enkla stenhus placerade vid inloppet till en vik eller en kanal. När tidvattnet steg fylldes en bassäng. När det sjönk släppte man ut vattnet genom en träturbin som drev en kvarnsten till exempel. Det var ett slags medeltida vattenkraftverk, men istället för en fors eller ett vattenfall var kraftkällan månens gravitation. Det finns fortfarande spår av sådana kvarnar i England, Frankrike, Portugal och till och med längs Nordsjön. Dagens teknik när det kommer till tidvattenkraft är mer sofistikerad, men principen är densamma. att fånga skillnaden mellan högt och lågt tidvatten. Eller den här strömmen som rusar genom smala sund. Och det finns då i stort sett två metoder. Antingen bygger man en damm och en bassäng. Tidal range kallas det här. Eller så placerar man ut turbiner direkt i det strömmande vattnet. Som vindkraftverk under vattnet. Tidal stream kallas det då. Range-tekniken är effektivare, men det påverkar ju miljön en hel del när man ska bygga dammar, som vi vet. Turbiner i öppet vatten har mindre inverkan på havsmiljön, men ger inte lika mycket utdelning i form av energi. Men hur man än ser på saken, tidvattenenergin har faktiskt enorm potential. IRENA, det internationella organet för förnybar energi, uppskattar att havsenergi i alla former, tidvatten, vågor, strömmar, teoretiskt skulle kunna ge mellan 45 000 och 130 000 terawattimmar per år. Det här motsvarar dagens totala globala elförbrukning gånger två. Tidvattnet är då bara en del av all potentiell havsenergi, men det har en unik fördel. Det är 100% förutsägbart. Månen ställer ju aldrig in sina uppträdanden. Tidvattenenergi är egentligen motsatsen till sol och vind. Solen ger ström när det inte är mulet eller midvinter här i Norden. Vinden levererar kraft när vi har tur och det blåser just lämpligt mycket. Tidvattnet har inte de här begränsningarna. Vare sig det är mulet eller stiltje eller snöstorm eller what not, tidvattnet bara kommer som ett brev på posten. Eller, no, breven kommer ju inte på posten nu längre så som förr. Men tidvattnet levererar två gånger om dagen, så där som posten brukade göra. Det gör det lättare att planera elnätet, särskilt i en framtid där vi ska leva med stora mängder sol- och vindkraft. Ändå går det långsamt. Som jag nämnde i inledningen, år 2020 bedömde internationella energiorganet IEA att tidvatten och vågkraft tillsammans stod för ungefär 0,2% av all förnybar elproduktion. Det här har främst att göra med att kostnaderna i dagens läge är höga. Vi snackar om 2 eller 3 gånger dyrare per kilowatt jämfört med traditionell vattenkraft. Underhåll till havs, under vattnet dessutom, slukar både tid och pengar. Och ekologin är ju också känslig för sånt här. Fiskvandring, sediment som skiftar, elektromagnetiska fält från kablar, giftfärg på turbinerna för att de inte ska täckas av sjögräs och slem. Samma problem som vi seglare har med våra båtbottnar. Men lyckligtvis går tekniken framåt här. Fiskvänliga turbiner med lägre rotationshastigheter testas. Lagunlösningar som utnyttjar naturligt avsnörda bassänger används istället för att bygga stora dammar. Man talar om dynamic tidal, en sorts lång damm vinkelrätt mot kusten som skapar en nivåskillnad utan att stänga av en hel vik. Med andra ord, problemen går att lösa om viljan och pengarna finns. Men när vi ändå talar om havets rytmer och krafter här, så är det nästan omöjligt att inte nämna vågorna. Tidvattnet är månens långsamma puls, förutsägbar som en gammal farfars klocka. Vågorna på oceanen däremot, de är mera som andetag från hela jordens egna vädersystem. De föds långt borta i stormar ute på oceanerna och fortsätter rulla tusentals kilometer efter att vinden som skapade dem redan har dött ut. På så sätt bär vågorna med sig energi från platser som du aldrig ser. Polarfronter, atlantiska lågtryck, orkaner som rasar och dör långt borta i Karibien. Och det är ju inga små mängder energi vi snackar om då. Inte ens när vi talar om vår lilla Östersjö här. Senast i somras stod jag på en klippa på Utö och såg hur våg efter massiv våg bröt. Och jag tänkte att det måste ju finnas helt galna mängder kraft i de där vågorna. Och det gör det. Vågenergi är en av de mest tätpackade energiformer som naturen producerar här på jorden. Faktum är alltså att havets vågor bär med sig mellan 10 och 1000 gånger mer energi per meter än vinden. I Nordatlanten kan vågorna bära 30-70 kilowatt energi per meter kustlinje, kontinuerlig effekt. Med andra ord, varje meter havstrand tar ständigt emot en kraft som motsvarar en typisk elbilsladdare. Och ändå står vågkraften idag alltså bara för en pytteliten bråkdel av världens elproduktion. Den sammanlagda globala installerade effekten ligger på knappt 30 megawatt, vågenergin alltså. Det är så lite att det försvinner i decimalerna jämfört med vindkraftens hårresande siffror. Men det här betyder inte att vågkraften är dödfödd. Bara att den fortfarande befinner sig där som vindkraften stod någon gång på 1970-talet. I experimentverkstäder, i testzoner och i modiga pilotprojekt. Den enda anläggningen i världen som har producerat vågkraft stabilt över längre tid är Mutriku i Baskien, inbyggd i en hamnpir där vågorna pressar luft genom turbiner. Det är en lösning som inte försöker tygla havets vildhet. Den använder bara trycket från vågorna mot en redan existerande struktur. De flesta vågkraftverk har ändå hittills byggt där som vågorna är som störst, ute i öppet hav. Det är ju en perfekt plats som man vill fånga maximalt med energi, men en fruktansvärd plats om man råkar vara en maskin. Vågkraftverkets största fiende är nämligen inte brist på energi. Det är överskott av energi. Ifall någon hade missat det, havet är brutalt. Det är inte en lämplig plats för teknik. Det knäcker maskineriernas lager, hydraulik, pontoner och fundament som om de vore knäckebröd. Havet äter metall med korrosion. Det täcker allt med blåmusslor och tång. Så en vågkraftsboj som överlever en normal vinterstorm i Nordatlanten är en ingenjörsbedrift. En vågkraftsboj som klarar 10 år av stormar är fortfarande en science fiction-dröm, tyvärr. Det är därför som installationerna är dyra och underhållet komplicerat. Man måste ta i land maskinerna för service eller ha dyra specialfartyg ute för att arbeta i hårt väder. Så därför har vågkraften inte vuxit snabbare. Men samtidigt finns det skäl till optimism här. För vågor har nämligen en egenskap som gör dem väldigt attraktiva i framtidens energimix. På lite samma sätt som tidvattnet är vågor mer förutsägbara än vind. Som ett exempel här, om vinden dör ut över Finska viken klockan 15 så har du ändå vågor vid Hangö ända fram till kvällen eftersom de drivs av vädersystem hundratals kilometer bort. Det är lite som efterklangen av stormar. Och det här gör vågkraft till ett perfekt komplement till sol och vind. En energiform som fyller luckorna när de andra är svaga. Och därför har tanken på att kombinera offshore vindkraft med vågkraft blivit kanske ett av de mest lovande spåren. Istället för att bygga vågkraftverk ensamma bygger man dem mellan vindturbinerna eller på samma ankarsystem. Då kan de använda samma kablar, samma servicebåtar och samma övervakningssystem. Med andra ord, extra energi utan att behöva extra infrastruktur. Europeiska projekt testas redan i Atlanten och flera företag arbetar med koncept där både vind och vågor matas in i ett och samma havsbaserade energisystem. Följaktligen går den kanske mest realistiska framtidsidén för havskraft i alla dess former ut på hybrida havsparker, där vindkraft står på ytan, tidvattenturbiner snurrar på havsbottnen och så vågkraften som arbetar där mittemellan. Det här är en symfoni av havets energier och den spelar redan i liten skala på till exempel Färöarna. Där har företaget Minesto placerat ut någonting som låter som science fiction, en sorts undervattensdrake.
And in this sea channel called the Vestmannaeyjar, mechanical creatures lurk beneath the water's surface, called dragons.
En liten vinge med en turbin under sig, förankrad i ett långt rep. Och hela den här saken rör sig i stora åttor genom tidvattnets strömmar. När strömmen rinner genom sunden runt Vestmanna eller Hestur är den precis lagom snabb, inte så våldsam att den sliter loss saker, men tillräckligt kraftfull för att driva den här lilla draken. Och eftersom drakvingen rör sig i en kontrollerad bana mycket snabbare än strömmen själv kan den koncentrera och förstärka energin i vattnet. Det är lite som en vindkraftsturbin som kan springa runt för att fånga upp mera vind. Samma idé men under ytan. Och resultatet är att en maskin som är mindre än en personbil kan leverera el till ett helt samhälle direkt in på det färöiska nätet. Det här är alltså ingen prototyp som bara skickar data till ett labb. Den här draken producerar verkligen elektricitet som används av människor i ett nordatlantiskt ösamhälle där vädret svänger mellan regn, dimma och vindar med orkanstyrka. Ja, och nu forskar färöingarna alltså också i att komplettera det här nämnda tidvattenskraftverket med vågkraftverk. Färöarna är, kort sagt, en perfekt testmiljö eftersom de är beroende av importerad diesel när vindkraft och vattenkraft inte räcker till. Varje kilowattimme som kommer från havet ersätter fossilt bränsle. På det hela taget kan tidvatten och vågkraft sammanfattas som att Tidvattnet är den lydiga tjänaren, förutsägbart, stadigt, bundet till månen. Det är ett slags samarbete med den kosmiska geometrin. Och vågorna, de är sen helt tvärtom. De är vilda, fria och skapade av vinden och de kaotiska stormarnas raseri. Hur som helst, havet är stort. Energin finns där. Det handlar inom citat bara om att lära sig hur man arbetar med havets kraft utan att maskineriet tuggas upp och spottas ut av första bästa storm. Och kanske är det just där som den verkliga utmaningen ligger. Att inte bara bygga starkare maskiner utan bygga klokare sådana. Teknik som samarbetar med havets rytmer istället för att kämpa emot dem. För om vi ska hämta kraft ur världshavet så får vi också lova att ge någonting tillbaka. Att värna om havet, att lyssna på det. Havet är inte bara en råvara utan en partner. Det är först då som havets energi kan bli en del av vår framtid och inte bara ännu en resurs som vi förbrukar. Det var allt från Kvanthopp för den här gången. Ett nytt avsnitt trillar som vanligt in på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!